och ta som smala skidor. Ja, är det inte där han Kaj är och Mats? Ja,
smala skidor är podden där Mats och Kaj nördar ner sig i längdskidåkning med målet att bli snabbare i spåret.
Och vi gör det genom att pröja på allt som rör dyra skidor, stark sporttryck och intervall. Nu kör vi!
Man kan alltid skylla på utrustning, grabbar. Ja. Det får vi inte glömma.
Glöggkaka, det är det som är det shit.
Ikke begynne for hardt. Og så heller glede seg til Vasaloppen, fordi det er veldig gøy å stå på start litt forberedt.
Tjena, Mats.
Hallå, hallå.
Nu er det vårvinter, så nu er det bara glada toner, eller hur?
Ja, verkligen. Alltså, man skulle ju önska att vintern var som den har varit i helgen. Det är ju otroligt härligt. Vi har ändå haft en ganska bister vinter. Alltså kallt och så. Det är ju bästa skidåkningen är nu.
Ja, jag har åkt på Skaran här och runt byn och jag har sett att du har varit och bombat på Instagram också.
Ja, verkligen. Ja, men det, alltså skaråkning är ju något av det finaste vi har. Det är pistmaskinisten där ute gör ett bra jobb på våren.
Det kanske vore något så här lopp, skarlopp där man åker från A till B och så får man åka vilken väg man vill.
Ja, lite som Paris-Dakar typ.
Ja.
Ja. Typ från Hemmingsmark till Svensbyn eller någonting.
Ja, vilken idé.
Ja, det är inte en dålig idé faktiskt. Blir lite lokalsinne också i det hela.
Ja.
För jag som har varit orienterare kanske skulle kunna ha med mig en kompass och hävda mig. Ja. Nej, men det var en riktigt kul idé faktiskt. Lite äventyrs skidåkning. Det kanske vi ska...
Smala skiders första lopp liksom. Vi arrangerar någonting. Ett start och ett mål och inget däremellan.
Nej, exakt. Nej, men det känns ju lätt arrangerat på det sättet. Det är liksom inga regler. Det är som så här cannonball.
Ingen
rally.
Bana. Först en fram bara. Här en på täppan. Ja.
Vilka skidor man vill. Vilka stavar man vill. Exakt. Ja, tolka bakom en skoter. Helt okej. Okay. Ja, där kanske gränsen går. Men annars...
ja, det känns som att vi har spårat ur. Och det är ju sant. Om man kör på Skaren, då är det ju urspårat totalt.
Ja, verkligen. Verkligen. Men du, vi ska väl snart, det känns som att det här är ett utsnackarnummer för Vasan. Det är bra som förväntas, men jag tänker att vi börjar väl som vi börjar och snackar ut träningen lite grann.
Eller hur? Vad har du tränat?
Ja.
Hur går det?
Ja, men jag gillar träna min träning just nu faktiskt. Jag har ju som många av er vet min revbensskada som ändå börjar vara snart utläkt tror jag. Men om vi då börjar gå 2 veckor tillbaka i tiden så är vi nu veckan före Vasan. Och då visste jag att jag skulle åka ner till Vasaloppet och inte få någon träning fredag, lördag, söndag i alla fall. Så då körde jag cykelmåndag, skidor, tisdag, cykel, onsdag, skidor, torsdag. Och cykeldagarna är ju då hårda intervaller, alltså Swift. Och det, jag gillar det. Alltså det går fort och alltså, ta sig ut i garaget, köra stenhårt och ja, så lugnt på skidor. Liksom ha som är runt dagarna mellan. Så att det är, det känns riktigt bra. Sen den här veckan så har det varit, jag tror jag nästan har fått ihop 9 timmar. Så en bra träningsvecka. Det jag kom igen från Vasaloppet på måndag då vid 3 kanske, så jag körde ett hårt intervallpass på kvällen. Och så sen körde jag också intervaller på tisdag. Jag tänkte att nu har jag överskott så nu ska jag banka på här. Sen har jag åkt lugnt på skidor, onsdag, torsdag, intervaller, fredag och så då lördag, söndag, långpass på diagonal med klister på lördag och idag då den här fantastiska skaten på myrorna. Sen har jag varit ute och sprungit också idag faktiskt. Första passet på en månad kanske. Och det var också härligt. Det är ju så fint väder nu och några plusgrader och sådär. Så det är riktigt skönt.
Du tränar ju som ett jehu, du.
Ja, nej, men det känns bra. Jag är ändå peppad. Ofta har man ju lite halvdött efter Vasaloppet. För då har man som gjort sin säsongs... men den frös ju inne så att säga för min del. Så att... ja, jag är peppad och har väl sikte på kanske att det är dundret runt 6 april och jag tror att då ska jag nog vara fit for fight. Så att eventuellt blir det en tävling till i år.
Ja, just det.
Så vi får väl se. Och jag ska utomlands en vecka här nästa vecka och då tänker jag att det blir löpning. Så då får vi se hur det slår och hur man pallar med det. Men kanske lite så här styrketräning med egen kropp bara för att hålla igång det. Vi får se. Men det är ju inte superintressant med min träning. Det är mer intressant med din träning, tycker jag. Hur såg du ut från veckan före Vasaloppet? Och hur, jag vill ha hela storyn här nu. Sista två veckorna.
Ja, precis. Här kommer hela storyn då. Ja, men det var ju sportlov för stockholmare då, veckan innan Vasaloppet.
Och du är ju lite av en stockholmare, så du...
Nej, vi hade besök av kompisar och mina gudsöner.
Ja, just det.
Och de åker ju inte lika mycket skidor, så att, då åkte jag skidor med dem. Så att man gled omkring och chitchattade sådär. Och sen när de hade liksom... paus, satt i bilen och vilade sig, drack en dricka och sådär. Så då drog jag en varv på stadion, körde på en liten impuls sådär. Så det gjorde att jag hade ju, nu ska jag säga, jag hade ju typ 5,5 timme innan Vasan den veckan. Sådär lugnt, med någon liten impuls, men inga liksom. Och sen åkte man ju fredag då mot Mora. Så då var det inte fredag, lördag någonting, utan... allt, ja. Resten blev då, så det var typ 13,5 timme eller något sånt där på den veckan. Och sen stannade jag kvar i Stockholm och jobba, så att jag kom hem i förrgår. Och så jag har inte tränat så mycket, kanske 2,5 timme den här veckan bara. Men det har känts bra. Om jag ska berätta hur det gick på Vasan så kommer svaren varför det inte blivit så mycket.
Nej, jag fattar. Nej, men det är ju helt naturligt. Det var ju en slitig Vasa för många. Men jag tänkte, när du kom hem från Vasan, jag tänkte att du ska få berätta hur Vasan gick också. Men tog det många dagar innan du kände sig som en människa igen? Eller?
Ja, men jag vad heter det, färdades omkring i Stockholm och på olika grejer. Och då går tiden jättefort. Det är ju verkligen tydligt när man bor i en storstad, alltså att förflytta sig, det går 1,5-2 timmar åt ett håll och sen en timme dit, och sen är det liksom ingen så att, nej, men då tränar jag ingenting, utan då tänkte jag att då får jag fokusera på... ja, precis. Och sen nu har jag inte haft lite, jag har inte haft liksom lust, så att säga, men
du måste ju dra pengar också för att ha råd att köpa nya skidor till nästa säsong.
Ja, precis. Det är lite så det känns. Jag har beställt ett par skatepjäxor också. Så att, ja. Så att det, precis. Vi är ju inte betalda skidåkare. Det är väldigt tydligt. Så man behöver inte jobba emellan träningspasset.
Det är helt klart så. Men du, rakt på pudens kärna då. Vasaloppet firar 100 år och du står på startlinjen. Berätta hur du tog dig dit och berätta om loppet.
Ja, men vi var ju efter schema, så jag tror att vi var kanske runt 4 drog vi igång. Och jag hade ju minnet från förra året, för jag åkte ju med Tiburtzi Travels, det vill säga en stuga vid Mora, och så var det ju en minibuss. Vi hade en chaufför, fantastisk Anders, han lagade mat och han, ja, 5 stjärnor.
Det var all inclusive helt enkelt.
Ja, det var fantastiskt bra. Och vi hade då en plan att komma dit, men det var ju väldigt tydligt att det var ju mycket mer bilköer än förra året vid samma tid. Och sen när vi väl kommer fram, då var det ju som alla som var där såg, att det var ju mer bilar redan på parkeringen än man kanske hade förväntat sig. Och det var ju blött och det var lerigt.
Men var det stressigt för er då? Alltså sprang ni som yra höns och försökte stå i kö och lämna väskor? Och, alltså,
nej, hur då var... tog vi... Jag hade vinterstövlar på mig och så ombytt annars. Och så får vi hålla ut skidorna i startfållan. Det var lite kul. Då var det ju några som kände igen poddrösten. Så att det var väldigt lätt att stå i kö. Och det var ett mycket snicksnack om allt möjligt. Folk undrade hur det gick för dig. Så det är lite kul med all liksom
omtanke.
Omtanke om, ja, om hur det går och sådär. La ut skidorna och sen, men då började det bli lite bråttom, för då skulle man ju tillbaka till bilen. Och vi listade ut att det var ju bäst att gå på asfaltsvägen, för det var ju så lerigt och dant. Och jag fick ju lite så här gubbvads, eller så, jag har ju någon nerv i ena foten som ibland nyper till. Så jag började springa och då kände jag, oh, det här är inte bra. Så det var rask promenad då. Så man hann ju sätta på sig pjäxorna och gå tillbaks och sen lämna väskan och så ja, var det typ dags. Men våran träningskamrat Niklas, han höll ju spänningen uppe så att det var nog på minuten innan starten gick så att hans skidor stod där. Så det var spännande.
Men du, jag tänkte bara väskinlämningen innan ni åker iväg nu här. Gick den bra? För att jag lämnade ju väskan åt Johan Samuelsson och Thomas, min kompis. Och det var ju zombie-apokalyps där. Alltså det var ju fullständigt crazy. Alltså jag var där typ 20 i 8. Alltså innan, 20 minuter innan det startade. Det var ju hur mycket folk som helst som bara var som galningar framför lastbilar där. Gick det bra för dig där eller?
Ja, det var lite galet, men jag har ju bott i Stockholm så att jag tyckte det gick bra. Man får ju liksom armbåga sig fram lite och vara trevlig om vartannat och liksom följa strömmen på något vis.
Ja, nej, jag tyckte det var helt horribelt.
Man ska inte reta sig på crazy, man ska bli crazy själv, det är receptet.
Ja, ja. Nej, men det var, de hade, och det var i den vad ska man säga, lastbilen där jag stod, då var det en kille själv som hade stått där en timme, han var helt slut, han orkade knappt kasta en väska. Och så var det så här 200 leriga galna skidåkare som ville iväg som bara stod och parentes, men det, man märkte att det var många som hade bråttom i alla fall, så kan man säga.
Ja, det var precis, det var lite annat. Ibland brukar det vara så att man hinner känna lugnet liksom en timme man har fått ut skidorna. Men det lugnet infann sig betydligt senare tycker jag. Under den dagen.
Okej, okay, men vart stod ni på oss? Du var i trean.
Då hamnade man ju nästan längst bak i trean. Mm. På högerkanten tänkte jag. För att ta backen på högersidan. Så starten gick och allt verkade bra. Jag tycker inte jag tappade så mycket jämfört med liksom man. Men sen var det ju tvärstopp vid foten av backen.
Det blev.
Jag har aldrig varit med om att trean var sån tvärnit. Och sen så var det ju, jag vet inte om det är trean eller fyran, nu var det som värst. Men det är ju massa gubbar i våran ålder som tror att det är VM typ.
Mm.
Så det blir ju lite sådär. Ja.
Men ja, det var rätt intressant. Viktor, vår kompis, han stod ju längst fram i tvåan. Och jag såg att han var uppe på 25 minuter eller något sånt där. Han hade plats kring 1000 kanske någonting. Thomas som stod i trean, i mitten stod han ungefär. Alltså mitten. Han var uppe typ bara 3 minuter efter Viktor.
Okay.
Så han måste ha gjort en väldigt bra backe från trean. Han hade inte stått still någonting vad jag förstår. Han gick med fäste också så han kunde gå ganska hårt upp för. Men så det verkar ha varit lite olika då. Alltså att pluggen kom precis någonstans där du var.
Ja, precis. Det måste ha varit så. För att, vad sa du, att hur länge tog det för dem upp för backen?
Ja, men var det 25 minuter? Kan man, 25 eller 35? Hur länge tog det för dig?
Ja, det är dryga 30 tror jag.
Ja, men det var så 25 och kanske Viktor hade 23 eller något sånt där.
Ja, men det märktes ju väldigt fort att det blev en tung backe för att med blanka skidor och
dåligt fäste.
Dåligt fäste, inget fäste.
Nej, jag tänkte på stavfäste tänkte jag.
Ja, just det var då varningslamporna började gå när man trycker ner stavarna och sen när man får i lite tyngd i staven så går den ner.
Ja.
Och det var ju många gånger jag tänkte att nej, men nu går stavarna nog av när folk håller på och liksom med skidorna saxar eller sådär.
Jag tänkte också det när man stoppar ner dem och så kanske man glider eller någon kommer. Eller, för man kan ju inte jassa så mycket i sidled med dem.
Ja. Så jag saxade faktiskt på några ställen. För jag kände att armarna blev liksom gode. I och med att det tog så lång tid liksom.
Mm.
Men sen när man är uppe där, då är det en befrielse. Då kan man börja dricka och köra på.
Mm.
Och jag tyckte att skidorna gick bra. Och så det tutade på. Men det var ju det där med stavfästet. Att skidtekniken blev ju blev ju helt annan när stavarna varit en dess eller två för korta så att säga.
Mm.
När de åkte ner i snön.
Hade du Sviks vanliga truger? Alltså de lite större, de största som Sviks har?
Men jag hade inte det här lövet för att jag tänkte att det skulle frysa i den där och bli liksom kladdig, utan jag hade det här claw eller vad den heter.
Så ja, jag ser,
den,
ja. Just det. Nej, men jag funderar mycket på det där för att känslan är ju att vissa har klarat av det ganska bra. Alltså det här med löst stak liksom, och en del har fullständigt stakat sönder sig och ganska snabbt. Jag tänker, vi var lite inne på det där när vi, ja, men när vi diskuterade, jag och Thomas, och där, vilka kommer att vinna, men också vilka kommer att gynnas och det här. Och det verkar, alltså, jag kan inte direkt koppla det till vikt heller. Alltså att det är de lätta har ju kanske haft det lättare, men det verkar kanske koppla till hur man stakar, jag vet inte. Alltså, men runt omkring dig, hur känns det som att alla liksom åkte ner med stan? Var det ungefär samma, var det olika spår, eller hur såg besluten ut?
Det är svårt att komma ihåg exakt, men det var till rätt så fort att spåren var högre än, så var det som diken där man stakade.
Ja, just det.
Men det som slog mig, det var att folk åkte ju med mjuka spetsar.
Mjuka spetsar, vad menar du då?
Ja, alltså inte
eller långa spetsar. Nej, just det.
Ja, precis, långa spetsar. Mm. Jag hade ju med mig min sambos ett par varmskidor som var liksom utan fästzoner, utan som jag skulle staka med. Men jag fegade ur liksom, och det ångrar jag lite grann för att...
Alltså ett varmskidor med klassiska skidor med utan fäste på, och alltså som har en vanlig spets. Och, alltså en,
ja. Superbra sammanfattat. Det var precis vad jag menade, men inte sa.
Ja, men då är jag med. Ja, men det tror jag ändå var en... Det är som du säger, det var nog rätt många som stakade på den typen av skidor, det tror jag också.
Ja, för när man skulle byta spår eller åka liksom, då var det ju tvärnit, och det bara sprutade upp genom det här hålet på min skida, så sprutade det bara upp. Så det funkade rätt så bra att åka om jag åkte i spåret, men så fort jag skulle byta spår och sådär.
Ja, det är ju
men jag vet inte, men någon timme in i loppet, två timmar in, så gör det liksom ont i händerna, och huden börjar lossna, så att jag har ju haft sytråd i händerna för att liksom ventilera de här blåsorna. Aldrig haft så stora, så det gjorde det helt ont.
Mm.
Och sen hade jag den här skadan, eller jag ska säga, när jag drog lite för mycket marklyft,
känningar
i ryggen. Så att jag bestämde mig rätt så, kanske efter två timmar, att jag ska åka igenom det här, för det viktiga var att jag skulle komma i mål, för då skulle jag ju vinna över dig. Mm, för det var ju ett av målen. Men sen hade jag ju Niklas då, som mest troligt var före mig. Men jag åkte förbi honom och trodde att jag skulle komma i mål också. Men i och med att jag åkte så sakta, eller liksom tog inte i, så var det fem kisspauser. Och varje gång så var jag så nervös. Nu åker Niklas förbi, men han gjorde inte det.
Fem kisspauser var ändå, men det är klart att du förbränner inte, eller du svettas inte ut vätskan kanske, så du behöver kissa då. För nej, du intog energi, eller?
Jag har hört att det är så att när man åker på en viss intensitet, då liksom, då händer det ju andra saker. Man svettas ju, eller man, urinet tror jag blir...
Svett.
Ja, precis.
Ja. Eller inte
man
direkt.
Blir inte kissnöja, det är om man åker nog fort. Men jag åkte nog sakta för att liksom vara kissnödig massvis. Men jag hade så ont i händerna, det är liksom, så det gick inte att dunka på. Eller jag var dålig helt enkelt på att...
Nej, men du ville väl inte prioritera smärta helt enkelt?
Nej, jag tänker... Vad heter han? Nygård, han sa att smärta är inte bra för prestationen, och det ekade i mitt huvud, så jag hade en sån mental resa att jag liksom...
Ja, det var ju synd att han förstörde ditt Vasalopp då, men det kanske var klokt också. Men jag tänker, vad tror du, jag tänker så här, när staven då går ner lägre, rent tekniskt, vad är det som händer som gör att händerna, för det är den första som jag har pratat med som har fått problem med händerna, vad är det som, men det är säkert tusen till som har problem, men jag jag har inte haft den här diskussionen med någon annan förrän nu med dig. Alltså rent tekniskt, vad tror du händer när, alltså blir att man, vad händer liksom?
Ja, det kan finnas en annan felkälla. Det är att det var första gången i år som jag åkte med fingerhandskar på ett lopp. För att det har varit kallt på alla andra lopp. Mm. Så jag åkte med sån här mitts liksom. Mm. Så det kan vara att jag var ovan. Att händerna var ovana. Det skulle kunna vara. Men jag får för mig att det också blir då ett dubbelryck. Man trycker ner och sen så blir trycker det som ett... När jag ska trycka till så blir det liksom... Stapeln blir det. Två steg då. Och uppförsbackarna var ju väldigt tydliga. Så det var ju mycket saxning. Så det är tur att man har övat på det. Men,
Men hur kom... Jag tänker... När du hade åkt förbi Evertsberg och kanske mot Oxberg, började det bli bättre?
Evertsberg, var det då jag träffade dig?
Ja.
Ja. Ja, du såg ju hur sliten jag var, för du sa ju du sa ju någonting som, när jag åkte förbi, då tänkte jag, du ljuger. Det var vad jag tänkte. För du sa ju, du ser stark ut. Och jag kände inte det någonstans.
Nej,
det
kändes... Nej, jag försökte peppa, men och jag tänkte nog inte på att du såg jättesliten ut, det måste jag säga. Det var inte så att jag sådär, här åker ett vrak och så skriker jag, du ser stark ut. Det hade varit taskigt. Utan för faktum är att vi i Evertsberg, jag stod ju där ganska länge. Extremt var många var slitna. Och då var det ändå, när jag började stå där, då kanske det var de kring plats 1000, alltså starka åkare som åkte. För jag stod där kanske 2,5 timme. Och ja, många var, ja men typ som att de höll på att gå i mål. Alltså att de var lika slutna där som i målgång. Så att det var ett slitet gäng. Intressant också var att alla tjejer som åkte förbi såg piggar ut. Och jag tänker, de tjejer som är med killar som är på plats 1000, de är ju kanske topp 100 av tjejer. Så det kanske är starkare tjejer på den tiden. Så det kan ju bara vara att det var bättre åkare när jag väl var där. För om man säger topp 100 på killar hade ju också blivit länge sedan. Så att, intressant. Men okej, okay. Men Jona, men jag tänkte bara höra, blev stavfästet bättre ju närmare Mora man kom? För det är ju mer konstsnö och så efter Oxberg, till exempel.
Ja, men det var ändå, skulle jag säga, hela vägen att det var den här diffen så att man stod högre upp. Det var något ställe där man kunde åka mellan spåren och då gjorde jag det just för att få stavarna skulle bli lite längre.
Just det.
Och jag tyckte skidorna gick hyfsat bra i början och sen så blev de sämre och sen så började de gå bra igen.
Okej. För jag hörde, jag lyssnade på Vasapodden idag, Tore Syrstad intervjuade, då sa han att han hade gått med större truger än de andra i teamet, som jag förstod det.
Ja.
Men jag tänkte också, om man visste att man om att det skulle bli som det blev, så att säga, om man skulle ha gått på ett par skatestavar, hur det hade varit olagligt, men det tror jag ingen hade kanske brytt sig om så mycket en sån här dag, men jag tänker, för dem
hade man ju fått längre. Lite mer skjuts, längre stavar, det drömde det jag om tänker. Hela tiden tänkte, tänk om jag hade haft mina nya skatestavar.
Ja. Du ska ha knäckt dem, gått till någon med nya stavar och säga, jag behöver så här långa stavar.
1,75.
Ja, det var det något.
Ja.
Men berätta om tre sista milen då. Hur var det mentalt? Och liksom hur...
Innan jag gör det så måste jag berätta om de två första milen på myrarna där.
Mm.
Alltså Vasaloppet tycker jag är fantastiskt för att stämningen är när man kommer iväg sen i backen så kommer man, tycker jag liksom, man hjälps åt och det är bra stämning och sådär. Och det var ju Norman som gled fram också och sa, är det smala skidor? Och han hade recenserat podden, så att jag ville nämna det, att han tyckte att det var den bästa skidpodden. Och det var ju väldigt uppmuntrande. Men sen gjorde han också det som vi har pratat om. Han åkte ifrån mig. Och jag tänkte så här. Ja, det är en bonuseffekt.
Liksom. Ja, så här, tack för alla bra tips. Hej då!
Ja, precis. Så att det var lite den känslan att det är inte bra med en bra podd. För det är massa bättre skidåkare ute nu. Så att,
mm.
Det var en mindre bra skidåkare. Jag bytte spår och han stappade mig i röven med stavspetsen liksom. istället för att säga det. Så att jag vill ändå nämna det. Det händer inte så ofta. De flesta liksom är både förstående och sådär. Men det fanns några griniga gubbar där.
Det var alltså med flit. Det var inte att han råkades, känns det som.
Nej, precis.
Ja. Så, har du fått men av det?
Jag går i terapi nu tredje gången här. Stavfobi.
Nej. Jag tänkte också att du har en inventerad röv enligt tidigare nummer här. Så att det måste jag vara för att komma åt den, eftersom den inte sticker ut utan sticker in, så att säga. Så.
Precis. Ja, men det är kanske en karma grej för jag råkade ju faktiskt en gång på myrlöpningen stappa Urban Fegnell, punktera hans ben med mina stavspetsar, ja, på någon intervall. Så att det kanske är karma som slår tillbaks.
Ja, jag antar att det var för att han kom för nära på en spurt eller någonting, så det bara...
Ja, det här var inte på målrakan, så det här var ju på myrarna. Ja. Men på slutet av loppet, det var ju mest bara... Det vart ju jobbigt. Det tog ju 7,5 timme. Det var energiplanen var ju gjord för 5,5 timme. Så att det vart ju lite blåbärssoppa. Och den här planen att ha egen energi med mig och sen enervitlagning, det tyckte jag var en bra kombo. För jag hade inte, det hade varit tjorvigt att bära med sig så mycket, så att säga.
Är det första gången du körde enervitlagning?
Nej, jag har kört förut, men,
jag kört förut, ja.
Men nu var det ju att jag hade ju liksom räknat ut 110 gram socker i timmen med dem, så att säga. Och sen hade jag faktiskt två extra gels, och våran chaufför hade också en gel, så att jag fick lite mer, så att säga. Men det märktes att man blir liksom, man blir slö om man inte får i sig energi.
Ja, men jag fattar. Gjorde du någon sport då?
Nej. Nej, det Inget. Jag ville av med stavarna, så att säga. Jag såg ju sen på tv-sändningen han som kom, tror jag, femma från någon Team Eksjöhus, va? Det såg ut som att han hade ont i händerna också. Jag tolkade då in det, att tog av sig stavarna. Så att det var lite den känslan, att jag ville få av stavarna. Händerna behövde liksom...
Antagligen han som kom fyra, för Emil Persson kom femma. Ja, men säkert. Alltså, det var säkert fler som hade problem. Det kan mycket vara, tänker jag. Ja. Men är du, det känns som att det inte blir, det kommer att repa sig på det.
Ja, nej, men det är verkligen jättebra att ta sytråd och så drar man in en tråd och låter den ligga över natten. För då liksom... Vad säger man? Då torkar blåsan ut och så blir det som hårhud.
Alltså du tar en nål och sticker hål och så drar du in en sytråd typ.
Ja, precis. För om du bara gör ett hål, då växer den igen, det där lilla hålet. Och sen så blir det mer vätska. Men har du en sytråd, då drar den ut liksom. Så då sover man med två trådar i händerna, så att säga.
Vilket lifehack.
Ja, det kan man göra på när man har skav på tårna också, om man har ute och springer och sånt där. Jättebra.
Men du, ska vi gå in på materialet lite grann? Du körde stakskidor med, vad hade du för slip på dem?
Jag var ju Vokati, så att det var Vokati Ski Service som hade styrt upp.
Och vad var det för slip då? Alltså en gul eller alltså en varm slip?
Ja, det var en universal som jag hade rillat rätt så hårt.
Okej. Men för att jag när man inte får åka så försöker man ju att ta in och lära sig och notera annat. Min känsla har ju varit att de här som har haft blå-gul slip eller blå slip verkar ha haft bättre skidor, alltså överlag. Jag hörde också på Vasapodden att många som hade rillat mer, alltså som hade liksom tänkt nu ska jag verkligen rilla, hade inte varit bra, alltså, utan bäst hade varit en fräsch nyslipad skida.
Ja.
Så att, och sen ja, men intressant också med att jag tänkte på det är ju Vi har ju pratat om någon gång om att det är fränt att vi kan ha samma skidor som eliten. Vi kan ju köpa värsta skidorna. Det kan man ju inte göra om man cyklar, för då kostar ju cykeln 250 000 som de bästa har. Men det är ju ändå nu när, jag tänker förut så tror jag att man kan liksom åka topp 1000 på en universalskida även om det är varmt, för att då hade man florvallning som var förlåtande. Men jag tror att nu är det, det känns som att det blir mycket mera viktigt med spannet och slipen. Alltså när florfritt har kommit. Att det har blivit
välja
mer
skida för åkare, ja, men alltså och för blir förhet,
ja. Ja. Ja, men ännu mer materialsport, för att jag har ändå fått både mycket eller race reports i vår träningsgrupp med Magda, men också i pro training, och min känsla är bara de som har mycket skidor med mycket slipar och är alltså duktiga på att välja och har köpt bra vallning, har också, alltså det har varit stor skillnad på hur bra det har gått.
Ja.
Och tittar man då på tävlingen som var, Vasaloppet som tävling, så var ju, ja men lagrunden 57 hade ju överlägset bäst skidor. Och det var ju en prototyp som för första gången gick bra. Det var ju en, alltså en 902 är ju alltså en klassisk, antagligen den Liv har, alltså en Fischer-skida för klassiskt, ja, före. Som, ja, de har gjort till en stakskida. De har kortat ner den, men det är samma typ av spann. Och den har ju inte gått bra för dem när de har testat den. Kanske en gång i Orsa eller något sånt där. Men nu då när det var så här blött, då gick den jättebra. Men jag tänker att det är som att skillnaderna blir större nu när man inte har flåret. Som kan liksom, ja, göra att det ändå går hyfsat bra för alla. Ja. Det är intressant.
Ja, det var också lite spännande faktiskt, för när jag gled i någon backe i fartställning bredvid någon annan och du sa, ja, men det här går bra liksom, jämfört med omgivningen, och sen så kom det några och bara swishade förbi, då var det väldigt lätt att tänka så här, ja, men där var det flårskidor, men det skulle kunna vara som du säger att det är någon som har liksom rätt skida för dagen. Och det är lite lurigt, det vet man ju liksom inte.
Nej, och jag hörde faktiskt i den här pro training-gruppen då, att det var ju de som hade haft kanonskidor då, ja, men med ny slip, bra spann och bra vallning, som många hade kommenterat. Jaha, du kör flår. Alltså, det är inte så kul heller. Sen tror jag, det ska vara intressant att veta hur många som har kört med flår. Alltså, men också, jag tänkte, de gjorde en del flårtester Vasaloppet, om det var någon som åkte fast. Man har inte hört någonting om datan. Marcus Nilsson, han är sjuk med nas på Star ibland. Han springer med en del lopp. Vet du vem han är?
Ja,
han blev ju testad. Och då fick man ju, ställa sig längst fram i startledet. De hade reserverade platser. Jag vet inte om du såg dem. Att det var,
jo, jag gick fram och frågade, varför har du en hage här?
Ja.
Och då sa de just det. Så säger jag, men det är ju schysst. Om man blir testad så hamnar man längst fram. Men det kan ju också vara så att man redan står längst fram.
Ja.
Och så blir man av med sin plats. Så att det är helt rätt, så att säga.
Ja. Nej, men det
man skulle jag tänka. Man skulle ha bett om att få bli testad. Då hade man ju kommit fram och kanske klarat,
ja,
den där backen då.
Så det är, så jag är lite osäker om det är en valla jag använder. Ja, bara du, Kai, hade kunnat köra en sån grej, tänker jag. Det hade inte förvånat mig. Men sen tycker jag, om man nu tänker allmänt innan vi går in på tävlingen, men det var ju ändå ett sorgligt väder hela den här helgen, det får man ändå säga. Om man tittar hur det är nu med så här sol, -3 grader, ja, fantastiskt. Och det var ju samma cykelvasa som i sommar, var det också regn och stormen, vad heter den? Det var ju en storm också dagarna innan där.
Okej. Okay. Men jag tycker ändå det kan jag som, det är en utomhussport. Och det blir ju ett Vasalopp att komma ihåg.
Mm.
Och sen om det då blir ett bra väder eller soligt och liksom 5 grader. Så blir det fantastiskt. Så det är ju alltid någonting. Men just där och då så var det liksom inte jättekul. Men det regnade inte så mycket så att det var. Just det, brillorna funkade aldrig. För jag hade dem på huvudet vid start. Och sen så, jag fick aldrig bort, jag försökte. Men det var ju som en isskorpa.
Ja, just det. Ja. Nej, men jag håller med. Jag tänker bara att hela det här, alltså, när jag åker från, jag skulle då ta mig från Vasaloppet till Evertsberg för att kolla med bilen, då möter jag ju folk springandes på vägen, ja men kanske under 45 minuter som det tog att köja ut, alltså folk springer liksom, och då har ju starten gått. Och det var ju alltså led 1, led 2, led 3, led 4, alla led. Alltså, så det var inte bara de som var sist, utan det var ju liksom folk som fick starta då bara på löpande band när de kom sig till. Ja, och de har bytt om i bilarna liksom. Och, ja, men, alltså,
jag läste kaos. Någonting om det. Det var någon som sprang 11 kilometer med skidorna under armen, ja, med pjäxor för att komma till starten.
Mm, bra, bra,
det är
uppvärmning.
En rejäl uppvärmning liksom.
Ja, nej, men så det, jag håller med att ha ett lopp liksom, något år har de ju stått med liksom vatten en decimeter upp i pexarna, det minns de ju också. Det är ju liksom, det är ju lite fränt när det är liksom vädrets makter, men just det där logistiken som ja, sket sig, det är ju tråkigt för dem som, sen kan man ju då, man har ju sett mycket kommentarer på sociala medier, men starta tidigare då eller ta bussen, men bussarna var ju slutsålda och bussarna kom ju också sen, så att det var verkligen problem.
Ja, om man bara tar, låt oss säga att det är 7000 bilar.
Mm.
På skoj så här. Och sen så tar vi då att det är 15 sekunder per bil som det går längre att få in på parkeringen då.
Mm.
Det är ändå 105 000 sekunder. Dela med 60, det är 1750. Alltså det är ju massa minuter. Så det fattar man ju när det är såna mängder.
Men du, har du sett loppet? Såg du loppet? Eller jag menar, du såg inte det när du åkte, men har du sett det i efterhand?
Jajamän.
Ja. Vad är dina liksom, vad tar du med dig från loppet, från tävlingen?
Nej, men jag hade ju samma reaktion som Alvars pappa i någon intervju liksom. Men är de helt liksom pantade att de drar så där tidigt?
Mm.
Men desto större blir ju segern.
Ja.
Så modigt och så bara trycka på. Så det var ju fantastiskt att se hur, när de hjälptes åt, att liksom, hur samarbete kan vara en framgång, medan de andra kanske då inte hade samma. För att det, nej, blir ju svårare att få till det när man är många och tjuvrackars spel och sådär.
Mm.
Så, nej, jag håller med. Det var många wow-upplevelser. Men den där tekniken, nej, som vann alltså. Så ja, där skulle man ju vilja åka. Nästa gång ja, du filmar mig, kan inte du typ filma sådär?
Men jag hörde, de hade gjort en jämförelse när Thorleif hade åkt 8 kilometer och 8 mil. Och det ser likadant ut.
Ja.
Alltså han, samma frekvens, samma liksom styrka i kroppen, han bara dunkar på. Det är ju sjukt. Och fleten är ju likadan. Alltså bägge de är ju ganska lika teknik. Det är ganska hög frekvens, det är liksom, alltså ja, det är,
ja.
Men det var kul. Jag pratade ju lite med Anton Jernberg i tältet där innan och jag sa att min teori är att lätta åkare typ Thorleif och Alvar kommer att klara sig bra. Och då sa han, ja, han trodde mer på de som liksom är duktiga skidåkare och alltså, vad sa han, typ genomtränade. Eller alltså att de är, ja, men typ Emil och så. Ja. Men, och nu, det kan ju vara en slump, därför att det var ju de som var starka i backen och de är ju de lätta. Men det var ändå inte så, det kändes kul ändå att jag hade lite gissning där. Men sen hörde jag på
Vasapodden. Du hade rätt.
Ja, jag hade. Ja, nej, men på Vasapodden då intervjuade de ju Thorleif och då säger han att på vägen upp då säger Alvar till Thorleif så här, nu kör vi sticker. Och annars hade han ju bara legat och kört och då hade det där aldrig hänt. Så att det är ju Alvar som är nog så kaxig som 17-åring som bara, nu kör vi. Och då, ja, lagtaktiken hade ju varit typ helt annorlunda. Alltså då var det att de skulle gå och dra och Nils Dahlsten och Marcus Johansson skulle liksom offra sig i början och Oscar där och Alvar skulle spara sig till slutet och ja, men det var ju helt annat och så bara Alvar, nu kör vi. man kan ändå gilla det. Och jag tänker också på intervjun med Nygård, så säger han ju att han har ju typ alltså det blir ingen solokörning nu för tiden, han säger något sånt där och att han aldrig har gjort en solokörning. Och det där är ju inte riktigt en solokörning i och för sig. Det är ju sista 2 milen kör han nu själv, Thorleif. Men ja, det är ju också ganska långt. Men när jag såg det jag såg det bitvis under loppet, för jag var ju runt om, men det var så dålig mottagning så att vi såg det i bilen på vägen hem.
Ja.
Och jag gråter ju när jag alltså bara så här,
jag grät också. Ja. Och den här lagglädjen att se de andra lag liksom åkarna och vara lika glada liksom. Det gör så gott, för det är ändå liksom lätt att tänka att det är en egosport, men att det är fint. Vi behöver sånt både i skidvärlden men också i världen, tänker jag, att vi behöver komma ihåg att samarbete, det kan fan löna sig alltså.
Ja, nej, men och kul också, Blomman och Hård pratade om Alvar, det här att han, när han har haft det tungt i det traditionella, så har han liksom gått tillbaka till långlopp för att han känner sån liksom styrka och ja, men samhörighet och det. Och också när han då säger, för man såg att Alvar höll på att tappa klungan där ett tag. Och så sen när Tole sticker, han säger det i intervjun, då får han sån energi av att han sticker. Ja. Att den energin kan liksom nytända och han klarar 3 mil till på kompisenergi. Eller liksom på att en polare går bra. Ja, alltså det är ju helt galet fantastiskt. Men ja, nej, jag tyckte det var häftigt också när Emil kommer in där solo och liksom ja, runor och alltså det var någonting i hästväg faktiskt. Men också just Thorleif då, vi pratade ju om Nygård här förra gången och hur han läser till läkare, och Thorleif, han läser ju till typ sjukgymnast eller någonting och har ju praktik, så han jobbar ju 100% nu. Och han har ju knappt åkt skidor i vinter, alltså förutom loppen. Han har ju tränat skier och rullskidband, standardiserade pass, typ ja, men när han inte har pluggat och jobbat. Och dels tänker jag...
Det gick ju bra i alla fall.
Ja, nej, men, och dels tänker jag att det är effektivt, och jag tänker att det är bra för alla som bor i Skåne eller liksom någonstans att man kan lyckas så, och sen måste man kunna åka skidor också. Men också tror jag kanske lite lägre press för han, att han känner att ja, men han har inte haft lika bra förutsättningar, han kan ha låga axlar och liksom, och så bara kör.
Ja, just det.
Men lite coolt också tycker jag att det blir så mätbart. Du och jag pratade ju lite grann innan podden här om det här med hur kan man veta att man har bra form? Alltså det är svårt när man liksom är amatör att veta det. Man bara, ibland går det bra, ibland går det dåligt. Och det gör ju också att det blir svårare att veta. För alla proffsen, de bygger ju upp sin form på olika sätt. Rune till exempel kör sin fartvecka, och någon annan, ja, men vi hörde ju, vad heter hon, Katrin som kör Masters, hon halverar passen, och någon annan kör, ja, men det är ju alla verkar.
Ja, har man koll så har man en plan oftast.
Exakt, men vi vet ju som inte, någon gång har jag kört det och så funkar det, och så kör jag det igen och så funkar det inte. Vi är inte så mätbara, så det hade varit kul att hitta ett sätt att kunna hitta sin form, om nu formen spelar lika stor roll för oss, det vet vi ju inte heller alltså.
Nej. Precis. Min sambo uppmärksammar mig idag på att jag typ säger samma sak varje år, att jag säger men förra året var jag i bättre form, känns det som. Fast jag har ju blivit bättre hela tiden, just då kanske inte på det här årets Vasalopp i placering, men det är ändå liksom, om man jämför sig med andra, någon form av yttre progression, och så den subjektiva upplevelsen, hur känns kroppen eller det är lustigt, men så kanske det är att vara liksom vanlig dödlig, man gör så gott man kan och så ser man om det lossnar så att säga.
Nej, men jag blir inspirerad också av att det är så alltså knaggliga förutsättningar, men ändå är många positiva där när man kommer i mål och liksom, ja, men Det är ändå väldigt positivt kring loppet. Det är ganska häftigt. Sen kan man ju fundera på...
Det är en folkfest, helt klart.
Ja. Vasaloppet. Nej, men om man kan ju fundera på så här... Om man jämför med Marcia Longa och så där. Alltså allt logistik, speciellt för oss som kanske kör från Piteå. Som har liksom resa och... Alltså är det värt det för detta lopp? Men någonstans när man står där i starten och det är 15 000 som bara dundrar iväg. Då tänker man sig, men shit, det här är ju det häftigaste. Alltså det är ju... Det är ju helt galet. Jag stod i jämsled med om man säger startlinjen. Så dels, han hade ju en hagelbössa som har sköt startskottet med typ 1 meter från min skalle. Så jag filmar, jag bara studsar till och så ringer jag dig i örat i en timme. Det var ju, ja, det var det var inte smart. Men vilket tryck det är, alltså de första fem leden. Alltså de åker ju som om det inte finns en morgondag. Alltså om de är jagade av en björn. För det går ruskigt fort där i början. Det är helt imponerande.
Ja, det har jag aldrig sett live. För då står man där bakom och är rädd om sina stavar liksom.
Mm. Nej, men det var väl kul att få den upplevelsen från sidan. Men du, på tal om att åka snabbt. Vi noterade ju här, Emil Persson vann ju en sprint i Östersund.
Ja.
Och känslan är att Emil Persson är typ på väg in i någon sorts form. Jag skulle nästan kunna spela lite pengar på att han vinner Birken faktiskt. Men det roliga var att då går jag in på Emil Perssons Strava. Och då ser jag så här grattiskommentarer och så skriver någon av hans gamla långloppskompisar typ så här jag ser att jag måste ta upp det för det är så här roligt det här.
Det här är ett litet skop eller?
Ja, då skriver han, Anton Karlsson är det som skriver det. Hehe, fyra impulser under ett chill 5 timmars. Och då tänker jag så här, vad menar han med det här? Och då tittar jag på passet och då har han ju liksom, han har alltså åkt skidor 65 kilometer under 5 timmar och mitt i det passet så han har åkt liksom 15 kilometer och så sen kör han prologen och så åker han liksom mer och så kör han sina så att det är ett långpass med impulser och så liksom
och impulsen är sprinten då som han spöar de andra.
Exakt, och så pissar han på de svenska liksom. Ja, jag ser också, jag tror att han var med, vad heter han, ska vi se här, jo, Gustav Kvarnbrink tror jag. Men alltså, what the fuck, hade jag inte sett det där. Alltså det är många som blir lite störd på det där. Det är synd att inte pressen har plockat upp det, för jag tycker det är en sjukt dryg. Ja, är det drygt? Det är inte drygt, men det är bara coolt att han kan göra det.
Det är kapabelt skulle jag säga. Ja. Och lite humor också. Glimten i ögat. Ja. Långlopp is the king liksom.
Ja, men du har ju gjort något liknande du Kai en gång, kommer jag ihåg.
Ja, jag hade ju såna mängd vecka. Och sen åkte, var det typ det sista vi gjorde. Det var att åka ett rullskidslopp.
Ja.
Och det gick ju vansinnigt bra. Det var ju 23 km i timmen i snitt. Så jag har ju aldrig åkt ett lopp så fort. Så att
nej, men jag tänker, och du är ju också lite av en sprinter i din karaktär. Så det kanske är lite grejer att vara ordentligt uppvärmd.
Ja.
Du och Emil Persson, kom igen Kai, ta åt det nu.
Nej, det känns inte som en bra, ett bra team. Jag skulle sacka efter alldeles för mycket. Nej, det är eloge till de här som kan stå ut med den mängden träning. För det är liksom, jag märker ju att jag åkte 2-3 mil stakning, 3 mil skate och så transport en dag och så 4 mil stakning. Men då kände jag i min kropp att nej, men den här är ju förbrukad nu. Alltså jag var ju, så det är ju, och det där gör ju de typ hela tiden. Så det är helt fascinerande liksom. Jag går på behandling nu hos Ville och så liksom 4 timmar massage här bara för att göra mig redo för nästa helg här. Så.
Ja, och vad är nästa helg? Berätta.
Ja, det är Birken.
Det är ju coolt. Det är ju något lite sånt där som man drömmer om att få köra någon gång. Vad kom det så att du ville åka Birken?
Ja, jag fick ett förslag av Per som hans brorsa bor i Lillehammar. Så vi ska ta bilen och åka dit och åka det. Och det känns ju väldigt spännande. Och jag har aldrig åkt ett skidlopp i Norge. Ja. Sen har man ju sett den där. Det är inte så långt. Det är inte så långt, men det är ju många höjdmeter så att säga.
Mm. Vad är det i höjdmeter?
Ja, jag har inte vågat titta. Jag har hört 2000, men jag vet inte om det stämmer. Så att säga.
Nej, det måste vi nästan googla. Det lät mycket.
Ja, vad bra. Det får gärna vara mindre för jag tänkte ju staka för att jag har ju inte diagonala någonting så att.
Nej.
Men det kommer vara bättre väder i alla fall än på Vasan. Det kommer vara gissa någon minusgrad så att
det står här. Ja, men det där kanske är något annat. 1200 höjdmeter verkar det vara.
Då är det som Vasan fast lite kortare.
Ja.
Ja. Men på video, på tv så ser det ju ut som att det är slakmotor. Alltså att det är väldigt, det lutar hela tiden.
Ja, nej, men jag, det är mitt minne. När jag har ju sett loppet några gånger. Vi har ju pratat om det, bland annat Astrid Öjslind minns jag stakade så fantastiskt vackert just Birken. Men det, känslan är ju att det är ganska mycket slakmotor, men också lite några pucklar som är lite tuffare. Men då antagligen saxar du dem, gissar jag.
Ja, det är väl det man kan göra. Så ja. Det ska bli roligt att åka Birken. Men jag såg också poddstatistik för någon dag sedan. Så Norge är ju våran näst största nation som lyssnar. Så att säga. Så det ska bli också spännande att se om det är samma fenomen i Norge som det är i Sverige. Att det kommer fram någon och tacka för podden eller kommentera någonting och sen åker ifrån mig så att säga.
Ja, men du skulle ha, vi skulle ha haft något märke eller någon dekal eller någon lite grann som
jag har Vasan. Finska landslagsdräkten.
Ja. Ja, alltså du är bra på att skaffa media med landslagsdräkt. Jag vet inte om den där går hem i Norge, men
det är samma dräkt och om man ser en finsk landslagsdräkt i våg 3, då är det smala skidor mest troligt.
Ja, men det ska bli kul att få race report från Birken då.
Ja.
Och sen är Kungsleden-rennet då, sista loppet eller?
Ja, det är ju världens bästa lopp. Slash äventyr. Och jag har ju en revansch att ta ut. Förra året var det ju sjuk och året där innan vart vi döpta till team Brickanyl av läkarna. Och min sambo hade glömt sin astmaspray. Så att...
Och nu har ni ju tränat mer skate än någonsin, du och Liv.
Ja, precis. Och jag har beställt nya skatepjäxor också. Så att,
materialet är på plats.
Ja, min sambo, hon har blivit så grym på skate så jag är lite nervös. Så att, jag tänkte ett par nya pjäxor, det blir bra. Åker man lite fortare kanske.
Ja, nej, men det är både Birken och Kungsledsrennet är på to-do-listan. Vi får se när det blir, vilket århundrade.
Ja, om inte i år så nästa, säg.
Ja, kanske. Vi får se.
Vad är det man säger? It's not getting any easier, it's just getting later. Jag tycker det är bra.
Ja, just det. Men det är loppen. Jag tänker att vi kanske inte har så mycket mer att prata om. Eller vad säger du?
Nej, vi ska inte börja prata schack. Nej. Det var ju det som var känslan efter Vasaloppet, att anmäla sig till en schackturnering.
Nej, exakt. Och då tänkte jag att du brukar ändå få spö i schack.
Ja, jag har nog aldrig vunnit. Så att,
Nej, men ja, det är bra att jag får vara bättre i någonting. Men nej, det vet du, jag är lite besviken att det hade varit kul att bettla det här Vasaloppet.
Jag är glad att du gjorde illa dig utifrån våran battle, för att jag tror att du har varit väldigt stark så att,
ja, man vet aldrig, men det kommer vi aldrig få veta. Vi får ju bara skjuta den till nästa år, men det hade varit kul. Ja, det hade varit spännande bara i det här föret att se hur.
Men det blir väl något klubbmästerskap kanske på vår vintern här.
Det kan tänkas. Det här när man ska ta sig från långbyxor till kortbyxor under loppet och den varianten var ju kul i alla fall.
Ja, nej, men det kanske vi kanske ska åka något sån här sidningslopp på våren nu inför nästa, för det är ju också ett sätt att man är ju som bäst form på slutet här. Det finns ju några lopp än så länge här på i april.
Ja, precis. Ja, men det, vi får se beroende på det benet, men dundret runt är det jag siktar på, men det kanske är samma här som Kungsledsrennet, det vet vi inte än.
Nej, det jag tror inte det är samma, men
nej. Ja, får se.
Jag måste jobba lite. Måste jobba någon gång också.
Ah, sluta nu. Ja. Nej, men kul. Och vi fortsätter väl säga att det är ju, skriv på Instagram om ni har tips på ämnen som ni vill att vi tar upp, eller om det är något annat, om ni vill ge oss cred för någonting eller själv för någonting, så är vi idel öra.
Ja, och något som gör oss snabbare framförallt, sådana tips vill vi ha. Det var ju någon som hörde av sig och sa att vi skulle äta råa inälver och sånt där grejer. Och då var ju frågan, blir man snabbare av det? Det är frågan. Ja.
Nej, det, ja, även om jag
men alla idéer kommer inte med i podden. Det vill nej. Vi det vill vi säga.
Ja, nej. Det gör de inte. Men och det är ju snart vi kommer väl ha vårt bokslutsavsnitt där vi summerar säsongen och så sen blir det ju nytt träningsår här i maj, så att det är ju cirkeln går ju runt så att säga.
Årstiderna snurrar.
Ja, och redan nu börjar mina planer liksom byggas i huvudet hur jag ska vara ännu mer redo än den här säsongen för nästa säsong. Det är rätt kul hur man funkar. Det är revansch direkt.
Ja, det är många som anmäler sig till Vasan. Det är redan fullt säkert.
Ja. Det blir grymt. Jag hoppas att vi får battla ordentligt då. Men då avslutar vi som vi brukar. Jag säger hojes.
Ja, det gör vi. Vi ses.